Ja, ska vi be tillsammans? Tack Herre Jesus att vi får samlas i ditt heliga namn. Tack för ditt löfte att du är här mitt ibland oss. Gode Gud, vi ber fyll oss med din heliga ande idag. Öppna våra ögon. Be om nåd att du ska tala till oss från ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, det är nu andra gången som vi tittar på detta med fångenskapsperioden. Och vi ska bara göra en snabbt rekapitulering så att vi har sammanhanget klart för oss. Vi är inne i den här perioden av det delade riket med Israel i norr, Samaria som huvudstad. Juda i söder med Jerusalem som huvudstad och alla dessa småstater som fanns runt omkring Israel som vi läser om i Bibeln. Supermakterna, Assyrien och Egypten. Och det här ligger ju mitt emellan kan man säga. Och Assyrien är det imperium som trycker hårt norrifrån på det här området, särskilt när vi kommer in emot 700-talet. Och till slut så besegras Israel, det norra riket. Samaria intas, förstörs. Och Israel, de 10 stammarna, förs i fångenskap till Assyrien. Det står väldigt tydligt att de inte förs till en plats utan de förs till många olika platser i det assyriska imperiet. Och det blir så att säga en uppdelning av det här folket. Och istället så för assyrierna in andra folk i Israel, i det norra riket. Från olika platser i det assyriska imperiet. Och det blir ett blandfolk som uppstår av detta som kallas för samarierna i Nya testamentet. Så det norra riket upphör att existera 722 som nation och återuppstår aldrig. Sen försvann Assyrien där och vi kom ihåg kanske att det var 605 som Babel och Medien slutgiltigt besegrade Assyrien. Och det babyloniska imperiet uppstår. Och det är de som styr över hela den här regionen. Och det ledde ju till att judarna fördes i fångenskap till Babel. 586 förstörs Jerusalem i grunden. Templet rivs ner. Murarna rivs ner. Staden sätts i brand. Det är en total förstörelse av Jerusalem. Och det här förlovade landet som Gud hade lovat Abraham, Isak och Jakob var så att säga tomt på det utvalda folket. Efter 586 är det ett tomt land. Och vi tittade ju på varför Israel fördes i fångenskap, och det var ju för att de hade brutit förbundet som Gud hade gjort med det här folket. De hade börjat tillbe avgudar i stor skala. Och alla andra synder, och vi såg att de bröt ju hela tiden mot de här 3 första buden. Att de skulle inte ha några andra gudar vid sidan av Jahve. Och de fick inte ha några belet eller bild som skulle falla ner och tillbe inför. De fick inte missbruka Jahves namn. Och katastrofen var ju total alltså. Ser vi här. Men sen besegrades då det babyloniska riket av perserna. 539. Och kung Koresh av Persien. Han tillät judarna att gå tillbaka till sitt land och bygga upp templet i Jerusalem. Och sedan också byggdes murarna och Jerusalem upp också. Så att det finns en återkomst här efter 539. Och vi tittade på det här lite grann, vad som hände storpolitiskt. Assyriens fall och det babyloniska riket som kom istället. Och vi började egentligen nere till höger där med Babylon som lyckades bli självständigt 626 före Kristus. Och assyrierna försökte kuva dem igen, men det gick inte, utan de växte sig starkare. Och sen bildade de en allians med Medien, hade huvudstaden Ekbatana där i Medien. Ni ser att det ligger i Iran, i dagens Iran. Men i alla fall, de här två länderna slog sig samman och anföll Nineve. Och 612 föll Nineve och förstördes av de här arméerna. En sargad armé flydde till Haran, som var en befäst stad. Och där höll assyrierna ut. De var belägrade. Farao Neko ifrån Egypten, som var i en sorts allians med Assyrien, tågade upp nerifrån Egypten och hjälpte assyrierna där uppe. Men Egypten och assyrierna besegrades av babylonierna och Medien. Jag vet inte om man säger medierna kanske, men det är de i alla fall. De lyckades slå de här 609 vid Haran, och ett slutgiltigt slag stod vid Karkamish 605. Det här är södra Turkiet idag. Det här ljusgröna på kartan är då det babyloniska imperiet. Och 605 ser ni att Nebukadnessar kommer ner till Jerusalem första gången. Och naturligtvis bestäms att skatt ska betalas åt rätt håll. Det ska betalas till Babel nu, inte någon annanstans. Och första gruppen av fångar går iväg. Det är Daniel och hans vänner, som vi läser om i Daniels bok. Nineve var ju en enormt stor stad. Man läser i Jona bok, står det om att den var 3 dagsresor lång, och det bodde 120 000 enligt Jona bok i den här väldiga staden. Och ni ser på den här vita skissen där nere, så är det ju inte 3 dagsresor egentligen om man ser det som ligger innanför murarna. Men man får se Nineve som ett komplex med städer runt omkring. Vanligt folk fick inte bo innanför murarna. Det var liksom viktigare personer som bodde inne i staden. Den hade vattenförsörjning hela tiden. Den här floden Khosr rann rakt igenom staden och in under murarna, in på ena sidan, ut på den andra, och så tappar den ut sitt vatten i Tigris, som ni ser där nere till vänster. Det var en väldigt fiffig anordning, en stor stad. Grön var den också. Och man har hittat Sanherbs palats, en viktigt palats enligt Bibeln då, för att det var Sanherib som invaderade Juda 701 före Kristus. Och de intog 46 städer, men Gud skyddade Jerusalem på ett fullständigt mirakulöst sätt. Så Jerusalem togs aldrig av Sanherib. Men det kom ju profetier mot den här staden. Och här är ganska långt efter Jona. Jona lever någonstans i mitten på 800-talet. Och på 600-talet då, vi vet inte riktigt när de här profeterade. Men Nahum ungefär 630, någonstans där. Och han har en intressant profetia i kapitel 1, vers 8. Men med en störtflod förintar han platsen där Nineve står, och mörker förföljer hans fiender. Störtfloden här är lite intressant därför att det finns en historiker som heter Diodoros som levde i för sig 90-130 före Kristus, men han skrev om en översvämning som hade hjälpt angriparna att ta sig in i Nineve. Och man tror att det finns någon sorts korn av historicitet i det han säger. Och man har undrat hur det där gick till, för den intogs mitt i sommaren då, typ i augusti. Det är inte regnperiod alls i det här området. Så hur skulle det kunna vara en störtflod? Och då är det så att i och med att Chosser rann igenom Nineve så var det en reglerad flod med dammar. Så att de skulle ha ett jämnt flöde av vatten året runt. Och medierna kom ju norrifrån och babylonierna kom ju mer söderifrån. Och de intog den här platserna där dammarna finns som reglerar Chosr. Och man tror att de helt enkelt öppnade dammarna och släppte på vatten. Och de här murarna var ju huvudsakligen av lera. Så när vattnet forsade på mot Nineves murar så öppnas ett stort hål, tänker man sig. Och så kunde soldaterna ta sig in i den här staden som normalt sett skulle ta flera år faktiskt att inta. Det var ganska svårt att komma in i de här städerna. De var mycket väl befästa. Sefania har också en profetia ungefär samtida med Nahum. Sefania 2:13-15 beskriver domsprofetian så här. Han ska sträcka ut handen mot norr och fördärva Assur och göra Nineve till en ödemark, torr som öknen. Där ska jordar lägra sig, alla slags vilda djur. Både pelikaner och hägrar ska övernatta på dess pelarhuvuden. Fågelsång ska eka genom fönstren och bråte finnas på trösklarna. För cederpanelen är bortriven. Detta är den glada staden som satt så trygg och tänkte för sig själv, jag och ingen annan. Vilken ödemark den har blivit, ett tillhåll för vilda djur. Alla som går förbi ska vissla åt den och slå ihop händerna. Väldigt grafiskt beskrivet. Men man ser att det här kommer alltså att ödeläggas, den här staden. Som Herrens profeter har sagt. Och vi går in då i det babyloniska imperiet. Vi ser det här i den ljusgröna färgen. Men, och vi ser Egypten där nere till vänster. De har vi bra koll på. Men vi har inte lika bra koll österut. Vi vet ifrån Daniels bok att det var det medispersiska riket som intog Babel. Och vi ser ju att Medien var ju ingen liten sak. Det var ju ett jättestort rike. Medan Persien var ganska litet jämfört med Medien. Persiens huvudstad Pasargadae hette den staden. Och vi kommer titta mer på det här när vi närmar oss Daniels bok. Men de här smårikerna då som fanns, du ser att de är helt uppslukade av Babylonien. Vad händer med de här rikerna? De går under alltså. De här rikerna går under. Assyrien hade tagit hand om Aram förstås och Israel. Ja, det hade de. Så det var redan borta. Men babylonierna, de tog Filistén. Och det var mellan 604 och 601 så förgjordes de filisteiska städerna. Folket fördes bort i fångenskap. Och Nebukadnessar och den babyloniska armén var brutal. Alltså. Väldigt brutal. Så det som hände Juda 586, det hände lite tidigare för filisterna. Hur gick det för Ammon och Moab? Ja, lite efter Juda 582 var det deras tur. Samma sak. Och Edom var de som klarade sig bäst, kan man säga. Men 552 kom Nabonides, kungen i Babel, och intog Edom också. Så man kan dra ett rött streck över det här. Och visst, Edom kan man titta lite mer på om man vill, gillar Obadja-bok. Men, ja. Vi tittade på de fem sista kungarna i Juda som fanns fram till att Jerusalem föll. Och vi såg Josia som var en jättebra kung som försökt utrota avguderiet. Men det gick inte, det satt djupt i hjärtat på folket, så även efter honom så fortsatte eländet. Han var 640-609, så Joahas styrde ju bara i 3 månader. 609, vad som hände, kom ihåg, farao Neko gick upp där och hjälpte Assyrien. Stred en strid mot Juda och den jättefina kungen Josia dödades utanför Megiddo. Och hans son Joahas fick styra där. Men sen kom ju då farao Neko ner till Jerusalem. Tog ett enormt krigsskadestånd med sig. Och tog med sig Joahas som fånge till Egypten. Och han dog där. Så insattes brorsan då, Jojakim. 609-598. Men vi kommer ihåg att 605 så kom ju då Nebukadnessar ner, och Jojakim lovade att betala skatterna och alltihopa. Samtidigt så tog ju då Nebukadnessar med sig Daniel och hans vänner 605. Men sen så ville han inte betala så mycket skatt, och då kom ju då Nebukadnessar igen mot Jerusalem. Och under den här perioden när Jerusalem var belägrad så dog Jojakim, och hans son då Jojakin blev kung. Fick bara sitta i 3 månader. Sen togs han i fångenskap till Babel med 10 000 personer. Och bland dem fanns profeten Hesekiel. Så 597 förs Hesekiel i fångenskap till Babel. Han börjar sin profetgärning 593, så han profeterar i Babel, Hesekiel. Han är med bland de här fångarna. Och sen då insattes inte någon son till Jojakin, utan hans farbror som också var en son till kung Josia. Sidkia blev den sista kungen i Juda. Och han betalade skatt jättebra där i början, men så försökte han få hjälp av Egypten. Ni vet, det här är ju motpolerna då. Egypten fanns ju kvar som en supermakt. Och då kom Nebukadnessar upp emot Jerusalem 3:e gången. Och belägrade staden ett par år åtminstone. Och sen intogs Jerusalem och förstördes i grunden. Och Juda förs i fångenskap. Så här ser vi de sista kungarna som vi har i Juda. Och vi kommer nu att titta lite mer utifrån Jeremias bok. Ni ser här på högersidan en intressant bulla. Jag vet inte varför de kallar den för bulla, men kallas för bulla. Det är en sån här liten lerbit som har stämplats med ett sigill. Så när de har gjort en skrift så slog de band eller snöre, kan man tänka sig, runt den här skriften. Och så satte de ihop den med en lerbit och så på med sigillet. Och så stod det där då på bullan: tillhör Berechaihu, Neriahus son, skrivaren. Och allt talar för att detta är helt enkelt Baruk. Vi får gå till Jeremia kapitel 36 och vers 4. Då kallade Jeremia till sig Baruk, Nerias son. Och efter Jeremias diktamen skrev Baruk ner i en bokrulle alla de ord som Herren hade talat till honom. Och när han skriver klart så slog han kanske ett sådant här band runt Jeremias bok. Satte en liten lergrej på och så på med sigillet, och så står det: tillhör Berechaihu, Neriahus son, skrivaren. Det är ganska snyggt. Vi vet om Jeremia att han kallades när han var ung. Det är ju väldigt tydligt daterad, Jeremias bok. Så här står det i första versen, detta är Jeremias ord. Jeremia, Hilkias son, var en av prästerna i Anatot i Benjamins land. Herrens ord kom till honom i Juda, kung Josias, Amons sons 13:e regeringsår. Så man vet exakt när Jeremia fick det här ordet. Det var alltså 627. Och sen under Juda kung Jojakim, Josias son, ända till slutet av Juda kung Sidkias, Josias sons 11:e regeringsår, det är 586, då Jerusalems invånare fördes bort i fångenskap i 5:e månaden. Han fick en kallelse och han betraktade sig själv som väldigt ung. Vet inte riktigt hur ung han var, men ung var han. Herrens ord kom till mig, han sa. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken. Men jag svarade, o Herre Gud, jag kan inte tala, för jag är för ung. Och han kommer från en präststad. Prästerna började göra sin tjänst i 30-årsåldern. Man anar att han inte är 30 år, att han är i 20-årsåldern. Och därför är han för ung för att tala. Han är liksom, har ju den bakgrunden. Men jag svarade, o Herre Gud, jag kan inte tala för att jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun och sa till mig, se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Så det här kommer man då hitta i Jeremias bok, just de här orden, vad han hade för kallelse, hur Gud skulle använda honom. Och det är ju bra att det finns några positiva i slutet där. Att han också skulle få bygga upp och plantera. Ja. Jeremia sörjer över situationen i landet. Han sörjer över Jerusalem. Han är, alltså man kan säga att den här boken är kanske den mest personliga av alla profetböckerna. Man följer med i Jeremias vånda och förtvivlan och så. Så han, om man talar om att bjuda på sig själv, så gör han verkligen det. Vad som är intressant med den här stora sorgen är att det verkar vara Gud och Jeremia som sörjer tillsammans. Alltså det är en sorts symbios här mellan profeten och Gud. Man vet inte vem som talar riktigt här i de här verserna. Men det är lite fram och tillbaka. Var ska jag för lindring i min sorg? Mitt hjärta är sjukt i mig. Hör, dottern, mitt folk ropar från fjärran land. Finns inte Herren mer i Sion? Är hennes kung inte längre där? Varför har de retat mig till vrede med sina bilder, med sina främmande avgudar? Skördetiden är förbi. Sommaren är över, men vi har inte blivit räddade. Jag är förkrossad. För dottern, mitt folk har krossats. Jag sörjer. Förfäran har gripit mig. Finns det ingen balsam i Gilead? Finns där ingen läkare? Varför blir dottern, mitt folk, inte botad? Och det är sorg Och det är en sorg som går på djupet. Och Jeremia bad för Jerusalem, kapitel 14, vers 19-21. Har du helt förkastat Juda? Vilken bön, alltså start på bönen. Har du helt förkastat Juda? Känner du avsky för Sion? Eller varför har du slagit oss så att ingen kan bota oss? Vi väntar på välgång, men inget gott kommer. På en tid med läkedom, men se, skräck råder. Herre, vi erkänner vår ondska, våra fäders missgärning, att vi har syndat mot dig. För ditt namns skull, förkasta oss inte. Låt inte din härlighetstron bli föraktad. Kom ihåg ditt förbund med oss och bryt det inte. Ja, Gud bröt ju inte förbundet, men Israel bröt förbundet. Och han profeterar om Jerusalems fall. 9 kapitlet, vers 11. Gud talar. Jag ska göra Jerusalem till ett stenröse, till en boning för schakaler, och Judas städer till en ödemark där ingen bor. Alltså det är oerhört. Det här är löfteslandet. Det här är det utvalda folket. En ödemark där ingen bor. Vem är så vis att han förstår detta? Och till vem har Herrens mun talat så att han kan förklara varför landet har blivit så fördärvat, förbränt som en öken där ingen färdas? Herren svarade, det är för att de har övergett min undervisning som jag gav dem. De har inte lyssnat till min röst och inte följt den, utan vandrat efter sina hårda hjärtan och följt balerna så som deras fäder lärde dem. Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud, så. Så jag ska ge detta folk malört att äta och förgiftat vatten att dricka. Jag ska sprida ut den bland folk som varken de eller deras fäder har känt. Och jag ska sända svärdet efter dem, tills jag har gjort slut på dem. Ja. Men det fanns ju andra profeter där. De var ju verkligen igång i Jeremias bok. Och de predikade precis tvärt emot Jeremia. De sa att allt kommer bli jättebra. Allt står väl till. Det var liksom deras grej. De kör alltid det som var politiskt korrekt. Kapitel 14, vers 11. Herren sa till mig, du ska inte be om något gott för detta folk. För även om de fastar vill jag inte lyssna till deras rop. Även om de offrar brännoffer och matoffer finner jag ingen glädje i dem. Utan jag tänker göra slut på dem med svärd, svält och pest. Då sa jag, o, herregud, profeterna säger ju till dem, ni ska inte se något svärd. Inte heller ska svält drabba er, utan jag ska ge er en varaktig fred på denna plats. Amen. Ja, det låter jättebra. De falska profeterna var full gång och talade i Jahves namn. Så säger Jahve. Och så kom det en sån här spikrak profetia av tröst och hopp. Men Herren sa till mig, profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem, eller befallt dem, eller talat till dem. Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans bedrägerier är vad de profeterar för er. Därför säger Herren så om de profeter som profeterar i mitt namn, fast jag inte har sänt dem. De säger att svärd och svält inte ska komma i detta land. Genom svärd och svält ska dessa profeter gå under. Och folket som de profeterar för, männen och deras hustrur, söner och döttrar, ska kastas ut på Jerusalems gator, slagna av svält och svärd, och ingen ska begrava dem. Jag ska låta deras ondska drabba dem själva. Ja, ske din vilja fast åt andra hållet. Jeremia, han var hårt åtgången. Han var förföljd, förstås. Han var nära att dödas. Hans egen folk, hans egen släkt vände sig mot honom. Folket i Anatot vände sig mot honom. Han ville ge upp. Nu räcker det. Jag vill inte vara med om det här längre. Kapitel 20, vers 9. Men jag tänkte, jag vill glömma honom. Och inte mer tala i hans namn. Då blev det som en brinnande eld i mitt hjärta. Instängd i mitt inre. Jag ansträngde mig att hålla den inne, men lyckades inte. Han lyckades inte hålla Herrens ord inne. Han fortsatte att profetera. Vi har sett då att 605 så var Nebukadnessar första gången i Jerusalem. Nya härskarna i hela regionen. Och de förde Daniel och hans vänner till Babel. Det här kommer vi att titta på lite senare när vi går in i Daniels bok. Men 605 profeterade Jeremia om 70 år i Babel. Tvärt emot de här falska profeterna. De tyckte det här skulle vara en liten kortvarig sak. 25, 11 och 12. Hela detta land ska ödeläggas och förstöras. Och deras länder ska tjäna Babels kung i 70 år. Men när 70 år är gått ska jag straffa Babels kung och folket där för deras missgärning, säger Herren. Och Kaldernas land ska jag göra till en ödemark för all framtid. Så 70 år är profeterat från Jeremia, oavsett vad de falska profeterna utlovade. Och 597 sa vi att Nebukadnessar kom för andra gången. Och för då, ja, för Jojakin som var kung då, han hade setat 3 månader på tronen. Han förs till Babel. Och han tar med sig 10 000 fångar och profeten Hesekiel är i det här gänget. Varför 10 000? Jo, det är hantverkare som är duktiga på olika saker som babylonierna kan använda. De är ju slavar bevars. De blir fångar och slavar. Så de kommer att jobba åt babylonierna. Och att Hesekiel är med ser vi från Hesekiels bok som vi ska titta på också senare. Det här brevet som Jeremia skriver 597, just när de här fångarna har tagit sig iväg till Babel, skriver Jeremia ett brev. Ja, det är i och för sig Herren som på något sätt skriver brevet, men Jeremia är i alla fall den som bär fram det här brevet och som skriver ner det. Om det är Baruch som skriver, det ska jag låta vara osagt, det kan det vara. Han verkar ha skrivit det mesta i Jeremias bok. Ja, ja, vi får se. Så, vi är i kapitel 29, vers 4-14. Och vi ska tänka nu på att det här är som en blueprint, en manual för hur de här fångarna ska bete sig när de är i Babel. Så det här hade de med sig. Det här hade Daniel fick reda på det här brevet. Sadrak, Meshach, Abednego fick reda på det här brevet. Alla de som bodde där fick se det här brevet. Och de som var troende, de följde det här. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där. Bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. För så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Låt er inte luras av de profeter som finns ibland er, inte heller av era spåmän, och lyssna inte till deras drömmar som ni drömmer, för de profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. För så säger Herren, när 70 år har gått för Babel, ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte och föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig, om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Väldigt intressant brev. Och de troende levde alltså så här. Och de fann gemenskap med Herren i Babel, i fångenskapen. Gud hörde dem när de ropade. Det är mycket intressant. Jeremia var förstås där när Jerusalem förstördes. Han var i Jerusalem när det förstördes. Och vi vet ju vad som hände, att murarna bröts ner, templet förstördes i grunden, staden stacks i brand och folket dödades och de överlevande fördes i fångenskap. Några få blev kvar. Och Jeremia sörjde. Han sörjde i klagovisorna. Det står inte vilken som är författare till klagovisorna. Men judarna är helt säkra på att det var Jeremia som skrev klagovisorna. När de översatte Gamla testamentet till grekiska i Septuaginta där ett par hundra år före Kristus, så skrev de en ingress till klagovisorna där det står att Jeremia sörjde och skrev de här klagovisorna. Och när man kollar igenom situationen, han är ju överlägset bästa kandidaten för klagovisorna. I så fall är det här skrivet från Egypten. Wow. Ja, vi kan ta ett smakprov på dessa sorgesånger. Det är 5 stycken. De 4 första är alfabetiska, så att de följer, varje vers börjar med en ny bokstav i det hebreiska alfabetet. Vi läser från 1:12-18. Vad som är väldigt speciellt här är att på något sätt besjälas Jerusalem, själva staden. Och att det är staden på något sätt som ber här. Jag förstår att det uttrycker enorm sorg. Betyder det inget för er som går vägen förbi? Se efter och be. Finns det någon smärta lik smärtan som drabbat mig? Och som Herren har plågat mig med på sin brinnande vredes dag. Han sände från höjden en eld i mina ben och kuvade dem Han la ut ett nät för mina fötter och stötte mig tillbaka. Han lämnade mig övergiven och sjuk dagen lång. Mina synder band samman till ett ok. De vävdes ihop av hans hand och las på min nacke. Han bröt min kraft. Herren gav mig i händerna på dem som jag inte kan stå emot. Alla hjältar har Herren förkastat. Han samlade ett uppbåd mot mig för att krossa mina unga män. Som en vinpress har Herren trampat jungfrun, dottern Juda. Därför gråter jag. Mitt öga rinner av tårar. För min tröstare är fjärran ifrån mig, han som ger liv åt min själ. Mina barn är övergivna, för fienden har triumferat. Sion sträcker ut sina händer, men ingen tröstare finns. Herren har sänt Jakobs fiender mot honom från alla håll. Jerusalem har blivit som något orent bland dem. Herren är rättfärdig, för jag gjorde uppror mot hans bud. Hör nu, alla ni folk, och se min smärta. Mina jungfrur och unga män har gått i fångenskap. Och vi har ju någonting som händer realpolitiskt just nu nere i Israel. Och det man gjorde då i Jerusalem liknar ju det som gjordes 7 oktober faktiskt, när Hamas utförde de här dåden igen på Israels folk. Och vi har det här hemska kriget som pågår där nere. Och mitt i de här sorgesångerna så ser vi att Jeremia, han håller ändå fast i Herrens barmhärtighet. Vi läser ofta dessa verser. Och de bottnar i Herren, inte i situationen. Situationen är fullständigt katastrofal. Det är bara bedrövelse och sorg i Jeremias hjärta. Och ändå när han ser på Herren så ser han någonting annat. Han ser hopp. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Att det inte är slut med hans barmhärtighet. Det är alltså Guds nåd att det inte är slut. Och det är Guds nåd att barmhärtigheten inte heller har tagit slut. Den är ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Herren är min del, säger min själ. Därför hoppas jag på honom. Herren är god mot dem som väntar på honom. Mot en själ som söker honom. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. Och det är lite grann som det här brevet som han skrev till fångarna i Babel. Att, ropa till mig, jag kommer att höra er. Sök mig, ni kommer att finna mig. Och han fick profetera om Messias. Vi har det i 23 kapitlet. En profetia som vi måste tolka mot Jesus. Se, dagar ska komma, säger Herren. Du har sett en rättfärdig telning att växa upp åt David. Och David levde ungefär 400 år. Så när det handlar om en telning åt David, en Davids son, då får man gå lite tidigare till Jesaja kapitel 11 och läsa om telningen, rotskottet, Davids rotskott. Och Jesus säger själv i Uppenbarelseboken 22 att jag är Davids rotskott. Han är den här telningen över vilken Guds ande skulle komma, skulle skapa ett rike som liknar paradiset. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom, Herren vår rättfärdighet. Och det här namnet då, att han skulle vara Herren, Yahweh, och att han skulle vara vår rättfärdighet. Det är ett oerhört namn som ges till Davids son. Och i Första Korinthierbrevet 1:30 så står det just att Jesus Kristus, han är vår rättfärdighet. Det är vårt hopp för tid och evighet. Det är Jesus. Och han fick profetera om det nya förbundet, som då är Nya Testamentet. Och det här är ju helt citerat rakt igenom Jeremia 31:31-34. När vi läser i Hebreerbrevet 8 så står det ju där hela detta förbund. Och Jesus sa ju själv att hans offer var ett förbundsoffer. Denna bägare, denna kalk är det nya förbundet i mitt blod. Och det var ju så att när man gjorde förbund så fanns det löften och villkor i förbunden. Men offret var viktigt. För det betydde att när man hade offrat förbundsoffret, då gällde löftena i det nya förbundet. Och vi läser förbundet. Detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin bror, och säga lär känna Herren. Alla ska känna mig. Från den minsta av den till den största, säger Herren, för jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Och att det här skulle vara vårt förbund är helt makalöst. Och vi har studerat det här tidigare, vi har haft det uppe i predikan och bibelstudier. Och tiden tillåter inte att vi går igenom det nu. Men jag vill sluta med den här bilden från Abod i Israel. En kaktus. Visst, den har taggar. De är vassa. Men den har, blommar också, kaktusen. Och den ger frukt. Och på något sätt så tycker jag den här bilden symboliserar Jeremias liv. Och de här orden vi tidigare läste i klagovisorna. Att det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Ska vi be tillsammans?
Bara en fråga.
Ja, jo.
Tydliggör en gång till det här med Israels hus.
Ja. Varför förbundet var gjort med Israels hus?
Ja, alltså, är vi en del av Israels hus?
Nej, inte. Om man ser det strikt bibliskt så var det här förbund som gjordes med Israel och Juda. Så jag vet inte om du kommer ihåg en predikan jag höll som hette Hopp för oss hedningar. Och då tog jag upp just det här att man får backa upp till Abraham för att se, i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. I din avkomma ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och när vi kommer till Nya Testamentet är det Jesus som är Abrahams avkomling, Galaterbrevet 3:16. Och alla vi då som finns i Kristus är Abrahams barn och arvingar enligt löftet. Och alltså alla förbunden som kommer efter Abraham, de ligger i Abrahams förbundet. Så även förbundet som Gud gjorde med Israels folk och förbundet som Gud gjorde med David och det nya förbundet i Jesus Kristus, allt detta finns i Abrahams förbundet. Så det är på så sätt som vi kan ta till oss undervisningen om det nya förbundet och se att det gäller oss. Och vi tittade på då det här trädet, äkta olivträdet, som har djupa rötter som går ner till Abraham. Och det är den troende delen av Israel, det här äkta olivträdet. Grenar har brutits bort. Det var de judar som inte tog emot Jesus som Messias. Och grenar har ympats in. Och det är vi hedningar som har kommit in i det äkta olivträdet. Och det här är Guds Israel i Nya förbundet. Det består av just av judar och hedningar som tror på Jesus Kristus. Så det är ett svar. Tillhör Israels hus? Ja, i Jesus Kristus. I det nya förbundet? Ja. Inte som det står här, bara i det gamla förbundet. Men det har uppfyllts i Jesus Kristus. Är det svar?
Ja. Men övriga judar?
Övriga judar, ja. Men övriga judar då behöver komma till tro på Jesus Kristus. Det finns ingen gräddfil till det eviga livet utanför Jesus. Det är så att ingen kommer till Fadern utom genom honom. Så därför är vi glada över den väckelse som pågår just nu bland judar och i Israel. Där tiotusentals judar har blivit frälsta. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Vi ser detta med synden och syndens konsekvenser. Vi ser detta med förbundet som du hade med detta folk. Och vi ser att förbundet bröts både av det norra riket och av det södra riket. Och konsekvenserna blev katastrofala. Tack Jesus Kristus att du är vårt hopp. Du är vår rättfärdighet. Vi har ingen egen rättfärdighet att komma med. Tack för ditt blod, Herre Jesus, som renar oss från all synd. Tack att du bor i oss genom den heliga ande som det står i det nya förbundet. Skriv på vårt hjärtas tavla, verka i oss och förvandla våra liv, vi ber. I Jesu Kristi namn. Amen.
Amen.